Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hejsan, hejsan, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Denna vecka handlar om en riktigt god gubbe, eller god mas, rättare sagt. Legendarisk ishockeydomare, den enda svenske domaren som dömt SM-final, VM-final, OS-final och Kanada Cup-final. Dessutom hård för domare i tv-programmet Gladiatorerna. Det handlar om Dag Daggen Olsson. Välkommen att höra hans historia och fantastiska berättelser om hur det var att vara domare från neutrala Sverige mitt under kalla kriget, då ishockey inte bara var en sport utan också stor politik. Innan vi släpper loss Mr. Olsson vill jag bara säga att ni kommer i kontakt med mig via Twitter, Niklas_Holmgren, Facebook, Holmgren möter, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Då så, hög tid för Dag Daggen Olsson. God lyssning. Dag Lennart Olsson, född 44-11-30 i Borlänge. Tjenare Daggen.
Tjena Niklas.
Det andra försöket. Jag var hemma hos dig igår, men då lyckades jag på något sätt inte få min mikrofon att fungera. Och så tar du emot mig idag också. Vilket tålamod.
Ja, det måste man ha när man känner dig. Då får man ha tålamod.
Gamla Enskede med utsikt över Globen. Hur känns det som före detta hockeydomare att få titta på Sveriges nationalarena för ishockey så där från vardagsrumsfönstret?
Ja, det är fint. Och det är så fint med färgerna, för att spelar Hammarby då är det grönvitt på kupolen, eller på kupolen på Globen. Och när AIK är det gul, svart, Djurgården gult, blått.
Nyligen 70 år fyllda, gratulerar.
Tack för det.
Men du, jag har inte slutat ännu. Du, häromdagen var du och dömde veteranlandskamp i Västerås, eller hur?
Ja, jag håller igång lite med Tre Kronor Legends. Åker runt med dem en 5-6 matcher per säsong bara, men det är kul, då är det nostalgiafton.
Och jag är ju väldigt glad för att komma hit, för vi har ju delat lägenhet under några år uppe i Sälen när det har varit ishockeyturnering där uppe. Jag har kommenterat och du var ju domare när NHL-proffsen har samlats på Sälfjällstorget och spelat på den där runda rinken.
Ja, det var roliga inslag. Ja. Familjen fick vara med där och det var trevlig helg. Och även seriöst, de här killarna, de kan inte vara liksom avslappnade, utan får de klubban, då är det full fart som gäller.
Ja. Och du håller dig i form fortfarande, kan jag ju intyga, för du körde både utför och mycket längd varje dag.
Ja, jag har hållit igång sedan jag var liten. Mm. Jag har samma matchvikt nu som jag var i militärtjänstgöringen, som var några år sedan.
Ja, vad är det då?
75 kilo.
75 kilo. Sveriges mest meriterade ishockeydomare. VM-final, OS-final, Kanada Cup-final. Det är ingen som har toppat det.
Nej, och det blir nog lite svårt att göra det också, för att det är lite annat system nu. Så att den, vad ska jag säga, titeln eller benämningen, den kommer jag nog att vara själv om.
Går du skryta lite för de andra domarna då?
Nej, det gör jag inte. Alla som håller på med hockey vet ju det, va. Så att nej, det behöver man inte göra. Och jag är inte den typen heller. Så att.
Saknar du inte, jag menar, en domare kan ju verkligen vara i hetluften och i rampljuset. Saknar du inte
spänningen.
Att, ja, precis, bassen så att säga.
Ena gången jag riktigt har känt faktiskt ett sug, det var när jag hade slutat 1990 och, vi, och jag kom med internationella domar kommit igen. Och det var i Finland och VM. Då när han släppte pucken första matchen på VM där, jädrar, här skulle jag vilja vara med. Sen har det försvunnit att jag har liksom inte känt något sug så där. Även om jag, du påminner mig här, det var här förra gången, att jag hade trunken med mig bilen jämt utifall någon skulle skadas, ja. Så jag kunde hoppa in. Tyvärr kan man, eller vad man ska säga, så kan, blev det aldrig någon match för mig.
Och det gällde även fotboll. Hade du domarpipa med när du gick och tittade på lokala matcher i Spanien, så satt du beredd att hoppa in?
Ja, då, det har blivit en gimmick. Så det, den ligger i fickan. Jag vet inte varför jag gör det egentligen. Men det har blivit, som sagt, en gimmick.
Född i Borlänge, uppväxt i Orsa.
Stämmer.
Hur, en äkta mas.
Ja, är det äkta mas? Nu kommer jag på en sak som... Jag har ju åkt det här klassiken och tagit det och Vasaloppet flera gånger. Så kom jag mål och där, jag vet inte vilken placering var det Vasaloppet. Men i alla fall så kommer det fram en till mig och så slår han mig i ryggen och säger: Daggen, nu är det riktiga dalkar när du åkt Vasaloppet. Så är det där uppe, va? Och, men de håller ihop.
Ja, Är det någon skillnad på rumpmasar och masar? Gör ni någon distinktion där?
Ja, på skoj gör vi kanske det. Va? Man ska ju vara född runt Selan och Orsasjön om man ska vara riktig mas. Det andra är som sagt rumpmas, och det skojar man väl. Man träffar någon från Avesta eller Ludvika. Så.
Hur var det växte upp runt Siljan på 40- och 50-talet?
Ja, jag ångrar inte det. Eller ångrar, det har vi ingenting att säga till om. Det var bara att följa med familjen, i och med att jag flyttade till Orsa när jag ska börja tredje klass.
Från Borlänge?
Från Borlänge. Och det var en bra uppväxt. Lugnt, harmoniskt, väldigt mycket sport. Folk var sportintresserade. Så det var en bra... Och det är ju, man säger, kring Orsa eller Sjön och Siljan, där fanns det jättemycket hockeylag som inte folk tror att vi känner till idag. Det var Bonus, det var Stackmora, det var Vikabyn och så vidare. Va? Och det, med, många lirare gick ju vidare sen till Leksand, Brynäs, Frölunda, så det var bra god jordmån för dem också där.
Vad jobbade mamma och pappa med i Orsa?
Ja, de hade eget företag.
Eget företag?
Ja,
inom vilken bransch då?
Ja, inom verkstads- och stålbranschen.
Du är tydligen inte ärvt det, för det ligger någon här, någon skohylla här som du går och suckar över som du ska sätta upp idag.
Ja, fick ord av frun att den där ska sättas upp. Och ni vet hur det är med Ikea, va? Det är miljoner grejer. Det ser lätt ut, men det är inte så lätt. Så jag gruvar mig lite för eftermiddagen.
Ja, det var ju... Du kom ju tidigt i kontakt med ishockey, förstår jag. Var det ishockey bara, eller fanns det andra sporter?
Faktiskt har jag... Ja, det var ju hockey och fotboll som gällde. Men jag åkte en del längdåkning också. Så att det var i skolan då. Och så att jag är skolmästare i stafett i skidåkning med Lars-Arne Bölling och så vidare. Annars har jag slagit och han har tagit Vasaloppet, så att... Det kommer jag på nu faktiskt. Det stämmer ganska bra där. Alltså, det var sport för hela slanten.
Varför blev det ishockey och inte fotboll? För jag vet att du har spelat några matcher för IK Brage också. Eller längdskidåkning, du har ju slagit Bölling. Varför blev det hockeyn som blev din sport?
Svårt att säga egentligen. Va? Men jag tycker det var roligare antagligen. Va? En lagsport känner jag liksom. Ja, jag är nog en lagsportskille, ja. Inte individuell.
Ja, så blev du ju domare. Då var du till och med ensam domare.
Ja, då var det
ju verkligen ensam.
Men det visste man inte, man valde vilken sport man skulle vara på med. Det kommer senare skede det. Ja. När man la skridskorna på hyllan.
Ja, du har ju spelat till exempel med en av svensk ishockeys absolut största, Åke Lassens.
Ja, det var rätt kul. Han var 42 och jag var 16. Och vi spelade samma backpar. Det var rätt kul. Han var så väldigt omvårdande. Så att, ja, det var kul. Han var ju min idol, kan man säga. Jag var den första från landsorten som blev stor grabb, vet jag också.
Ja, apropå stor grabb. Du är invald i svensk svenska, ja, svenska Hockey Hall of Fame. Ja. Alltså det är ju någonting alldeles extra, tycker jag, så står vid sidan och tittar på det där. Hur känns det själv att tillhöra en sån celeber skara? Jag menar, wow.
Ja, det var jag faktiskt lite imponerad och stolt över. Det var väldigt allvarligt och seriöst det där, så att det, jag brukar inte liksom säga skryta någonting, men den här gången tyckte jag fanns fantastiskt, var det faktiskt. Större än man tror, man tittar på listan vilka som är med där. Då tycker man att man är liten då domare, va.
Vad fick du ta emot? Vad tog du emot utmärkelsen någonstans?
Ja, det var en stor konferens som Svenska Hockeybundet hade med alla ordförande, klubbordförande, distriktsordförande, en jättestor konferens, och då har de lagt in det där. Efter lunch, och det var tal, och det var högtidligt. Det var nog så det rök lite grann i ögonvrån.
Var det ett kvitto på att ja, han har gjort någonting ändå? Ja. Eller hur går det att beskriva hur det känns?
Ja, man har väl gjort någonting som var bra i alla fall då, eftersom man blev invald där. Så att det kändes stort för mig då.
Om vi går tillbaka till tiden kring Siljan och ishockeyn, idrottsintresset. Hur var det i skolan förresten? Du blev ju lärare så småningom. Hur var du själv i plugget?
Ja, alltså, det var som jag sa förut. Idrotten kom nästan i första hand, va? Men mina föräldrar låg på lite, ja, men ja, det var väl ingen större kraft än på det. Men man gled igenom det också, så det var ju sporten som man var fixerad vid. Man åkte buss och åkte en bortamatch och satt och läste läxorna och så vidare. Och vi gick på gymnasiet i Mora, som jag tog studenten i Mora. Sen flyttade vi därifrån.
Var du medel i skolan eller var du övermedel?
Nej, jag var ganska medel. Men snäll och foglig. Tvärtom mot på isbanan.
Och lärare då? Satt du där när du satt och pluggade engelska i bussen på väg till en bortamatch? Hade du planen på att du pluggade till att bli lärare då?
Nej, det kom väl sen, men jag har haft det, tror jag, baktankar ganska länge. Jag skulle tänkt bli gymnastiklärare. Men då hade mina föräldrar och kompisar som där han var gymnastiklärare, och han sa att ja, det är nog bra att vara gymnastiklärare, men så länge som man är pigg och frisk. Men är det 45 och hängarna traspetser och grejer, så kanske inte det är så roligt. Och då slog jag över till att bli lärare och till senare mattelärare då.
Så det var mattelärare på heltid då?
Ja.
Var eleverna lite rädda? Du kommer ihåg själv i skolan, vissa lärare var man rädda för. Matematik med magister Olsson, var det någonting som skrämde där?
Ja, alltså, jag hade ju respekt med mig, det märkte man ju. Tack vare att jag var lite yngre och jag var bestämd i skolan och ville ha ordning och reda. Och det var inga problem med eleverna, därför att de såg mig som ett halvidol och spelade hockey också, vet du vad. Och det liksom var lite extra. Så att det har jag bara haft nytta av.
Om vi tar din ishockeykarriär då. Moderklubb Orsa IK.
Ja.
Sedan vidare till den klassiska Gävleklubben Strömsbro IF.
Ja, Rallabohej var ju här. Ja, det blev tack vare att jag hade egentligen skrivit på för Mora. Och skulle spela med dem. Och sen kom jag in på lärarhögskolan i Gävle. Och jag ville bli lärare och ville liksom inte missa den chansen. Men jag tänkte, det här går inte bra. Alltså, Mora kommer inte att släppa mig så där enkelt. Men faktiskt så var de helt schyssta och sa att vi förstår att du vill gå där. Vi ska inte hindra det, utan vi river papperna.
Hur tuffa konkurrenter var Strömsbro och Mora då?
Jag var ju samma serie.
Ja.
Så det var ju två topplag, man säger så. Va? Så att, ja.
Och då två topplag och båda ville ha Dag Olsson. Hur var du som spelare?
Ja, ganska ordinär. Jag platsade väl och så där, va. Men det gjorde inga större märken efter mig i hockeyn, om man säger så. Va? Men jag tyckte det var kul, och som sagt var, jag hängde väl med. Jag var lite halvbusig där.
Du var det?
Ja, alltså, jag var känd som lite småful. Inte rå, om man säger så, men petade lite med klubban i magen och käftade lite grann med de andra lirarna och sådär. Va? Så att, men jag tyckte det var kul.
Vad man brukar säga, var det smutsigt?
Nej, det tycker jag är lite kraftigt ord. Va? Lite uppkäftigt, om man säger så, kanske passar bättre.
Vad hade du tyckt om dig själv? Om du hade fått döma dig själv, hade du tyckt att det där ska jag hålla ett extra öga på?
Då har man velat knäppt han på näsan någon gång.
Och vilken position var det du spelade back? Eller?
Back, ja, just det. Ja.
Vilken typ av back? Var det stay home defenseman eller var du en offensiv back?
Nej, jag var nog mer defensiv sak.
Ja. Ja. Sarjut?
Ja, när jag spelade med Strömsbro, då spelade jag med Bertil Måsen Karlsson. Olympisk mästare, en stabil kille som man kunde, han var skittuff alltså. Så man smög med lite grann där och plockade upp de fallna äpplena.
Hur mår blev det i Strömsbro 2 år, va?
2 år där, ja.
Och sen gick färden vidare till Leksands IF. Hur stora var Leksands IF på den här tiden?
De var stora. Det var då det började.
Vi pratar alltså 60-tal, början av 60-talet.
Då började de ju liksom, de hade ju toppen på 70-talet, om man säger så. Men att jag skulle ju militärtjänsten. Då fick vi Leksand ny som det, och sen frågade om jag ville spela med dem. Så jag var där ett år bara. Men det var kul alltså. Men samtidigt så var det lite jobbigt. Man var lumpen, ett jädra åkande alltså. Men man hade lite tumme med befälen där. De fick jag fribiljetter till matcherna, så skrev de på permissionssedeln.
Ja, hur var du i lumpen då? Alltså, fick du ju ge order? Du har ju sagt att du gillar att bestämma.
Ja.
Du får inte bestämma hemma, säger du, men du gillar att bestämma på jobbet och på banan.
Ja, precis. Det stämmer bra det.
Ja, hur var du i lumpen då?
Ja, då var jag ju 2 år äldre än alla andra. I och med att jag gick direkt ifrån studenten, lärarskolan, till den militära. Så att jag hade mycket gratis där, ledarskapet och så vidare, va? Jag tyckte det var helt okej. Det var en jättetrevlig stämning på våran lucka och så där, killar och kompisar som man kände sen förut. Så att det var inte något besvär för mig så. Plus naturligtvis tack vare att det var, eller på grund av att det var lite jobbigt det här med militära och nätter och hit och dit så där, va. Men det gick bra det också. Men man vaknar flera gånger när det bara gruset slår upp under skärmarna, och då vaknar man till så här. För det blev mycket, många gånger lite sömn.
Men du, Leksands IF, idag är det ju, det är Sveriges största eller mest populära hockeyklubb sett till hela landet. Det finns väl ingen som inte egentligen gillar Leksand med stora supporterskar över hela landet. Hur var det på den tiden? Hur föddes det här, den här kärleken för Leksand i Sverige?
Ja, jag tror det kommer från en liten ort bland annat. Plus att man hade mycket egna förmågor. Eller så man hade de började med bara först i Sverige med hockeygymnasium. Man plockade upp alltså helt gratis, kan man säga. Alltså alla killar från då kom ju Åberg, Söderström, Mårtensson, Bröderna Abrahamsson, Nisse Nilsson var den enda som var lite äldre, olöst, de var lite tillhörde äldre skolan. Men det var, ja, jag tror just det, att de hade satsat på ungdomar egna och kunde ju handplocka, i och med att det var det här med hockeygymnasiet var en bra grej.
Förresten, hur var bröderna Abrahamsson? Jag läste någonstans att du sagt att de var tokiga.
Lite... Ja, de var lite halvtokiga. Ja. Alltså. Även på träningar. Och jag glömmer aldrig. Den är en som heter Sture Lexell. Var målvakt också. Va? Han var ju konkurrent till Christer då. Så då sköt ju de puckar kring huvudet på han. De sköt puckar på han och de andra också, lite äldre spelarna, för de ville inte ha en Lexell. Med frihet alltså sköt de riktiga slagskott. Det var ben runt huvudet på.
En säsong i Leksand blev det. Och innan vi lämnar Leksandspåret så beskriv också rivaliteten för oss som inte är födda i Dalarna mellan Mora IK och Leksands IF. För Mora IK var ju först och störst länge och så kom Leksand och det finns ju en rivalitet. Det vet jag ju när jag reser och kommenterat båda klubbarna att det finns där fortfarande.
Ja, det har väl avtagit nu i och med att man byter spelare så ofta i lagarna. Men då var det var alltså på blodigt allvar. De laddade upp, då kunde de kasta glasögon och träskor, allt mellan himmel och jord, slagsmål på läktarna, lite här små tarrfulla. Och som sagt var en väldig rivalitet. Det var liksom krig, kan man säga, va? Och det hamnade man mitt uppe i det. Så att, men just det året jag var i Leksand, då var ju Mora bättre. Så jag minns en gång att vi skulle upp till Mora och spela. Och då gick Rune Måses i bussen och sa att grabbar, kom ihåg den här matchen, ska sluta oavgjord. För Leksand, de var tvungna att ha en poäng för att gå till slutspel. Och Mora var liksom mer eller mindre klara, va. Och sa att ja, okej, de får bara leda med högst ett mål i taget. Och det här inte med att börja förrän Mora ledde med två mål. De jävlarna ska de lura oss, alltså, sa de. Bara, sprang mellan båsar där. Och, men att, det lugnade ner sig. Men jag kommer ihåg hur Lillstimma var ju med Mora då. Och min pappa var på den matchen, men han märkte ingenting. För det var en händelse där Lillstimma tog pucken i egen zon och gjorde sina fina uppåkningar som vi brukar göra. Helt plötsligt kom han fri på blå linjen. Men titta så om, då sköt han ett slagskott ner i hörnet. För jag fick inte bli någon mera mål.
Så det här är ju länge sedan. Det här är ju, ja, 50 år sedan drygt. Men matchen var uppgjord alltså?
Ja.
Ja.
Ja. Jag har dömt andra matcher också. Man kan veta att de har kommit överens om vem som ska vinna.
Ja, hur?
Ja, man ser ju, eller till exempel att de har varit osams med coachen, va? Vi inte gillar coachen, har också kunnat demonstrera och skita och jobba och ja. Alltså helt enkelt strejka, kan man säga. Jo då, det förekommer.
Har du något exempel på någon match som du minns som att den är liksom, vad gör spelaren? Nu alltså, missar pucken, målvakten släpper det mellan benen med flit och allt för nu är.
Ja, det var väl AIK och Södertälje i Södertälje. Och så var det Mod och Leksand uppe i Örnsköldsvik. Och då var det, jag kommer inte ihåg exakt det, men då skulle de här resultaten stämma in, va? Så att de skulle gå till slutspel både vet en Leksand och AIK, va? Och då där hörde man surret innan. Man visste att blir det så här, då kommer här två lagen gå till slutspel. Och det blev så. Men då ledde de så att det blev stämning i alla fall på slutet, för då missade alltså AIK seriesegern. De släpptes till Södertälje, sen kom de full med, åh helvete, vi kommer missa. Då satt de full fart alltså, men han aldrig fatt. Så de blev snuvade på seriesegern. Men de gick till slutspel bägge lag.
När var det här? Det var på 80-talet, 70-talet,
ja,
eller?
Ja, måste vara. Ja, just det. 80-talet det måste vara. Ja.
Ja. Ja, men det är klart, det blir ju lite lurigt. Har vi sett även våran Tre Kronors så kallade läggmatch här mot, vad var det, i OS?
Ja, just
mot Slovaken var det.
Ja, det var Bengt Åker som var tränare då. Han fick mycket skit för det, kommer jag ihåg. Ja. Sen det här med mutor, om jag säger så här, det är inte speciellt frekvent med det. Men jag vet, jag var ju tränare. När jag slutade spela hockey i Tunabro från Borlänge, så var jag tränare 2 år där. Och då skulle vi möta Modo hemma. Och de var tvungna att vinna för att, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, va. Men då vet jag att tränaren kom fram till mig och sa, du, alltså ni har ju ingenting att spela för. Det hade vi inte. Vi skulle inte ha en chans. Vi kan väl släppa oss, så får ni 25 000 till ungdomsverksamheten. Ja, så jag ska höra vad grabbarna vill, men de vill inte. De kör. Då vann vi naturligtvis. Du var också, han var helt vansinnig. Lennart Höglander var tränare, kommer jag ihåg. Ja, för Modo. Ja, alltså, det är små grejer. Att de inte tar i för fullt ibland och så. Men jag tror inte det. Nu är det så uppdrivet med pengar och grejer, så att det törs man inte göra nu.
Men du har ju varit med Dagge under lång tid, och du var ju våran internationella nummer ett under, ja, du dömde internationellt i 12 säsonger, och då under den tiden då kalla krigets vindar blåste som allra snålast, och Sverige var en neutralt land, och jag antar att du fick en hel del matcher på grund av det. Jag menar att Sovjet och Kanada var ju stornationerna. Det var ju öst mot väst som det symboliserade. Det var ju inte bara ishockey, det var ju storpolitik då, ishockeyn. Hur upplevde du det då som svensk där mitt i, som neutral?
Ja, det med, jag tror som du säger att en del matcher fick jag nog tack vare att man var neutral. Och ryssarna skulle spela mot Kanada. Kanada vägrade ha en europeisk domare. Ryssarna ville inte ha någon nordamerikan. Då blev lilla jag kvar, höll jag på att säga. Och sen dömde jag nästan Kanada mot Sovjet. I alla turneringar, större turneringar, så visste jag när jag åkte dit att jag kommer få finalen om det blir de två. För de enda som blev accepterad var jag. Ryssarna accepterade mig, kanarna accepterade mig. Så, men att det var stor politik, sen, det är ju helt klart. Alltså. Man, du sa det här järnridån och det här. Så att jag, till exempel tjeckerna, ryssarna spelar ju mot varje höst en dubbellandskamp. Och det var en av de fulaste matcher jag har dömt någon gång. För att då skulle de spela, vi säger, tisdag och torsdag. Så onsdag var spelledigt. Men då skulle tjeckernas B-lag mot ryssarnas B-lag mötas. Och då sa de så här, de ville inte ha någon annan domare. De visste att det var kärvt alltså, va. Så att, kan inte du döma den matchen också när du ändå är här? Jag tänkte, ja, okej då. Men vilken match alltså. De slog på varandra med klubben och spottade varandra i ansiktet och grejer jag hade. Så alltså, det var, ja, det var otäckt. Det var otäckt. Det var ju då liksom mitt uppe efterkrigstiden där det var.
Men var tjeckerna mest arga på ryssarna? Var det så det var?
Ja, ja, ja. De var helt vansinniga. Men ryssarna var ändå kyliga för att säga att de slog inte tillbaka så mycket. De led bara, va. De slog dem över armar överallt, så jag tror de skulle klara de armarna. Alltså, va? Men de rörde inte en min alltså. De visste hur läget var. Att det skulle bli världskrig riktigt om de skulle börja damma tillbaka.
Hur är det som domare i en sån match? Jag menar, du kan ju inte ta hur många utvisningar som helst.
Nej, och man kan ju inte sån där gång ta 20 utvisningar på tjeckerna och sen 5 på ryssarna. Utan det är precis som du säger. Man fick fila lite grann här och lite där. Och skulle jag ha tagit alla utvisningar som ryssarna, eller tjeckerna, då har inte blivit de spelare kvar på banan. Utan man fick liksom kryssa sig fram lite grann så här, va. Men det är inte speciellt roligt heller då. För det var ju liksom inte, ja, fult spel bara för det ena saken, utan det fanns ju orsaker varför.
Ni var inne på det här med muter tidigare. Du reste mycket på östsidan i Svestia turneringen, ja, men Tjeckoslovakien då var också en stor nation i ishockey. Hur var det på den tiden? Var det mycket rysk kaviar i domarväskan och lite vodka här? Och lite, jag tänkte på mutor och sådär. Ni måste väl ha blivit ganska väl omhändertagna?
Var man där så var man kung. Alltså. Det var liksom en otrolig respekt hade man med sig också. Jag vet ju att till exempel när finalen skulle spelas en gång i Svestia där mellan tjeckerna och ryssarna, var ju så upplagt, ungefär som här i Sverige, Finland ska vara sista matchen. Så var det så där också. Och då märker man under turneringens gång att det var nästan bara ryska linjemän. Att så kom ryssarna offside ett par meter. De bara slog av, det var ingenting. Men tjeckerna var inne en dess, så blåste de av direkt. Och det där såg man ju och tänkte, hur fasen ska det gå? Men det kommer jag ihåg att i den finalen där att jag blåste flera offside som inte är vanligt. Det är liksom en hedersgård, man ska inte göra det. Men det sket jag. Alltså.
Du tog linjemännen, missade så grovt.
Ja, de var ju ryssvänliga. Va? Ja. Så att ryssarna kunde åka offside mycket som helst, men inte tjeckerna. Men då fick jag lov att ingripa.
Vad sa linjemännen då? När...
Ja, de var ju, förstod inte varandra. De kunde ju inte den engelska. De bara skällde på varandra och var förbannade. Va? Men ändå tror jag att det var en fördel för mig. Därför att det är sådana där saker sprider sig, va. Att den där domaren, det var ju ny då, va, också. Jag kom ju upp då 80-81. Och att det har varit med fördel att det var en tuff domare. Så jag tror det banar vägen lite grann.
Du berättade också när vi talade här innan att de andra domarbaserna där, de gick in och hämtade pengar och linjemännen fick betala till huvuddomaren, för att huvuddomaren var ju den som tog ut linjemännen. När berättar den där historien?
Ja, alltså, de förstod inte att när jag var domarbasen eller svensk att jag inte tog betalt av linjemännen. Därför att de sa bara iskert att, ja, men det är jag som har ordnat den här matchen. Ni bara hänger med här. Och det var ju likadant, alltså de dömde ligan, berättade de i ryska ligan, så fick de olika betalt. Kunde ha en summa i Leningrad och sen en annan Moskva och så vidare. Det var fullt naturligt. Och domarbasen, han gick bara där som en annan kung. Alltså. Det var så långt ifrån så hur vi hade det här, va, så att man fattar knappt.
Har du sett någon gång under alla dina år en domare som tänkte, nej, den här domaren måste vara köpt, så här dålig kan du inte döma om du har nått den här nivån?
Ja, ibland undrar man ju om de... jag vet inte, de kanske var dåliga ändå utan blev mutade. Så att ja, då förekommer det liksom med vilken form och hur det sköttes, det vet jag. Men som du sa, man var kung när man var där alltså. Och blev, ja, och det var kanske ingen muta i och för sig, men ändå var det en försök att göra mig på gott humör, om man säger så.
Hur tog du emot det där? Hur tacklar du all vänlighet?
Nej, jag var som vanligt alltså. Det var ju också väldigt konstigt, för jag är ju öppen och vi pratar och skojar och så va. De var ju, många var ju livrädda för henne alltså, va. Man hade en otrolig respekt som domare där.
Du, om vi går tillbaka till din aktiva karriär, om vi säger så, vi ska avsluta den. IF Tunabro, och det var ju en riktig Askungesaga. Borlängelaget som gick från division 5 upp till högsta serien på rekordfart. Ni stannar väl någon säsong i någon division. Berätta om den Åshöjden BK-resan.
Ja, det var väl den roligaste med aktiva spelarkarriären, den när jag gick till Tunabro. För då fick jag lära tjänster Borlänge och gick dit. Jag spelade väl 3 år först innan vi gick upp, och sen gick vi upp då. Och det var fantastiskt. Hela Borlänge liksom var ju på fötterna. Så det var tårtor med inskriptioner, och det var en det ena än det andra. Så att Det var en, och samt, vi gick väl upp. Det var väl inga storstjärnor, det måste ha många unga. Roland Eriksson, Högosta, Hansen och så vidare. TV-pucken var det 9-10 stycken bara från Tunabro. Så att det var en klubb som du sa gick rakt upp. De började då, men hade bra tränare då. Det var en skolan låg i ishallen, eller det var utringt då först. Och det var några lärare som spolade upp en isyta där. Ungarna fick åka lite på. Så var det någon som sa att jag skulle inte bilda en klubb, så ungarna får vara med och spela lite grann i en serie. Ja, då satte de upp en sarg runt upp det där. Sen, jag in, det ena gav det andra. Va? De fick ett lag med bara Borlänge folk. Och hade bra tränare. De hade Leksands tränare, Rune Moses, Vilgot Larsson. Så det var ju bra ledare. Men det fanns ju ingen organisation. Det här var ju liksom bara på skoj från början. Va? Men de vann ju serie efter serie. Sen stannade de med 2 år tror jag i division 1 där. Det hette inte division 1 då, men det var motsvarande division 1 då. Ja, och till slut så kom det blev kval. Och då var det lilla Borlänge där som... Ja, man tänkte att det kommer inte att kunna gå upp på en råd. Det var ju, det fanns ingen kansli, det fanns ingen, alltså det var ju liksom ett lag bara så här, va. Enorm ungdomsverksamhet i alla fall, va. Så att jag kommer ihåg, det var en rätt otäck grej, för när vi var uppe i Kiruna och spelade så hade de samlat ihop pengar i Borlänge så att vi skulle kunna flyga dit, så att slippa åka buss eller så vidare eller tåg. Så att de hade samlat ihop pengar så att de hyrde ett flygplan. Så vi fick flyga upp till Kiruna och spela där och så åka tillbaka igen. Va? Men då när vi skulle komma tillbaka och skulle landa i Borlänge, då var det sån dimma, som såg inte. Så visste ingenting. Rätt så drog han på motorerna och det var det frågan om för någonting. Va? Jaha, sen var det lugnt igen och så efter ett tag så drog han på igen. Vad är det för någonting? Visst, han kunde inte gå ner. Närmaste, vet du, den öppna flygfält var Karlstad. Och de var stängt. Så till slut, efter många försök, så satte han ner den i alla fall. De stod folk med facklor och så här, va. Tände lyserna i slalombacken. Piloten skulle ha någonting att rikta sig efter. Va? Så han landade till slut. Men det var finska piloter. De sa att det var svenska piloter, de har aldrig gått ner. Det var en kille, han var så rädd så han låg under sätet.
Var är du rädd då?
Ja, men man blev ju det till slut, undrar vad det var frågan om. Men vi satt och pratade och så här som vanligt. Och så plötsligt började de slå av motorerna, dra på och slå av och dra på. Det var inte vad det var frågan om. Och sen man blev varse hur pass allvarligt det var. Va? Så var man väl lite skakig.
Om vi går tillbaka till det här Tunabro då, och ishockeyspelaren, då var du alltså, då hade du utbildat ditt lärare. Du var lärare i Borlänge. Du var lärare för flera av dina lagkamrater som Roland Eriksson, målvakten Göran Högosta på dagarna. Och sen på kvällarna, då lirade ni hockey ihop. Mm. De måste ju få ett kanonbetyg.
Det är självklart. Det är klart de som skulle få det.
Även om de inte kunde multiplikationstabellen.
Ja, de var ju fogliga. Det är en fantastisk resa som den klubben gjort. Alltså. Spelade med 17-18-åringar högsta serien och så vidare. Roland, som jag sa förut, Högosta, Ivan Hansen. Christer Englund, svensk hockeyns ordförande, spelade samma femma som mig.
Jaha, hur var han då?
Han var jätteduktig skridskåkare. Otroligt. Och så var han rightare.
Men?
Nej, men han blev värvad till AIK.
Ja, ja.
Så han spelade med AIK sen. Ja. För den flera säsonger.
Mm. Men vad jag förstår så tyckte Leksand att det där blev lite för bra. Så att Leksand köpte sönder Tunabro, om jag har förstått hela rätt.
Ja, alltså, det var ju helt uppenbart att det här var livsfarligt för Leksand. För att hade Leksand 6 000 på en hemmamatch, så var cirka 3 000 från Borlänge. Det skulle bli en katastrof om Tunabro skulle ha blivit etablerat. Va? Så att, precis som du säger, de köpte upp med alla de här rollarna vi räknat upp. Va? Så ett halvslag gick ju till Leksand. Och det var ju, blev ju bra hockeyspelare av dem allihop. Men det var liksom punkteringen. Då liksom orkade inte Tunabro klubben mer, utan då åkte man ur, va? Och spelade sen, slog ihop med andra klubbar i Borlänge, och klubben mer eller mindre själv dog. Men som sagt, resan där var, det var fantastiskt. Folk, det var lite dunka ryggen, man kunde inte visa sig knappt i lilla Borlänge.
Beskriv känslan liksom, att bara klättra och se intresset, som du säger, för Borlänge är ju en stor stad, åtminstone med Dalamått mätt, och så får hela stan bakom sig, och ni är otippade, och allt bara en bonus på något sätt.
Ja, det var ju köer till matcherna, och sålde förkörsbiljetter, och så det var, ja, det var en fantastisk grej, alltså. man tror inte det är sant, men det är som en riktig åsörjande grej.
Dag Olsson slutade med ishockeyn 28 år ung på grund av skada.
Ja, jag har fått en knäskada som idag med den kunskapen som finns, så skulle man kunna fixa det. Men då sa de bara att en smäll till på det knä och då kunde vi idrottsinvalid. Och det tyckte jag inte var värt liksom det, va. Men sagt, har det varit nu, då har man ju fixat till det. För då byter man ju knäskålar och ledband och korsband och allt. Men då var det stora grejer man blev skadad och på den tiden.
Var det så? Du hade ju då läraryrket att falla tillbaka på förvisso, men du hade ju ändå en kärlek till ishockeyn, förstår jag. Var det jobbigt att tvingas sluta?
Nej, det var så självklart liksom blev det då att när de sa den där domen att knät skulle inte funka om det skulle få en smäll till, så det var ganska enkelt för mig då.
Och sen blev du tränare ett par år efter det då. Alltså, ja. Efter du slutade så blev du tränare 2 år i IFK Tunabro. Ja.
Först då fick jag ta hand om juniorlaget direkt efter att sluta. Men sen fick tränaren som var där, han fick kicken. Och då frågade han mig också, Sigge Bröms, gammal anriksspelare från Leksand, som var tränare i Mora och lite överallt. Va? Så tog jag hand om det. Och i en och en halv säsong kan man säga. Men sen var det slut.
Hur var du som tränare? För jag vet dagen att när vi har pratat att du ångrar någonstans inom dig att du kanske skulle ha testat på tränaryrket lite längre.
Ja, Fisken Olsson, han var på mig för flera tillfällen, flera år efteråt också, att dagen du skulle ha fortsatt som tränare. Så då brukar, som du säger, lite grann känns jag, sjutton, det skulle, men jag vill inte ha missat det jag skulle uppleva sen. Nej. Utan jag hade inte facit då inte. Så att, ja, då brukar jag tänka sig, undrar hur det har gått. Men det stannar bara vid en tanke.
Ändå fint, Bengt Fisken Olsson, som var svensk förbundskapten och kunde det här yrket, tyckte att du var tränarämne. Det är ju smickrande, måste
det
ju vara.
Ja. Det är. Ja, det var kul.
Ja, och sen så då Daggen, kommer vi ju till historien hur du blev domare. Då var du 30 lite drygt, hade slutat som aktiv, slutat som tränare. Hur kom du in på domarbanan?
Ja, har man sagt det då, va, så har man sagt att det är omöjligt. Jag var inte intresserad av det. Domare, nej. Men det fanns en elitdomare i Borlänge, Kenneth Lindqvist. han sa åt mig, jag tankade alltid bilen hos honom, han hade bensinmack. Då var det hockeysnack. Han sa, du ska börja drömma. Nej, nej, sa jag. Inte intresserad för 5 öre. Nu ska jag ha lite skönt. Men då kommer det hem en inbjudan som han har sett till att Dalarnas hockeypunkt skickade ut till mig. Jag tänkte, jag går på den här domarkursen. Så gjorde jag det. Och så på 3 år var jag elitserien, vilket ingen annan gjort varken förr eller senare.
Då pratade vi alltså, då var du elitserien 77, 78?
Ja,
ja. Hade du då en fördel av att du hade varit en liten lurig fax på isen, men ändå spelat på elitnivå, men ändå var lite, ja, du kunde trixen lite grann som spelare. Hade du stor nytta av din aktiva bakgrund som domare?
Absolut.
På vilket sätt?
Ja, alltså man får ledarkunskap, va? Plus man får känsla för spelet. Speluppfattning som många klagar på att domarna inte har en del. Och man kanske kan hålla med om det. Jag hade speluppfattningen när jag spelat. Jag hade skridskåken gratis. Tränat bra. Så att förutsättningarna var bra för att... Men att jag skulle börja döma från början, det var helt borta alltså. Men jag får tacka honom för så roligt och fantastiska upplevelser jag haft. Det har jag nog inte fått annars. Men som sagt, det var med spelare. Man behöver inte spela någon elithockey, men spela hockey på någon nivå, det behöver man gjort. Annars tror jag det här som framförallt spelsinnet finns inte annars.
Kommer du ihåg din första match som du blåste?
Ja, det gör jag faktiskt. Det var ingen seriematch. Jag dömde Dalarnas TV-puckslag mot, om det var Leksands juniorlag eller sånt där, va? Med honom då, det är han som har sagt att jag ska döma. Det var det första i Leksand gick det matchen.
Var det kärlek på en gång? Det här är mitt element, känner du det?
Ja, jag vet inte hur jag känner, men jag skulle kunna tänka mig att det kändes bra. Ja.
Jag har pratat med en del spelare och de beskriver dig i dagen som humoristiskt, att du hade ett humoristiskt sätt, snabbtänkt, slagfärdig i repliken, och att du var lätt att kommunicera med. Men du kunde också vara väldigt sträng.
Ja, alltså jag hade den filosofin att skötte de sig inte hade någon skit för sig, så fick man spela på. Då kanske man släppte någon utvisning här där, för det skulle störa matchen, va. Men var det så att de började tjafsa och grejer, då nöp jag åt alltså. Och jag tror alla märkte den signalen med mitt kroppsspråk och med det andra. Och Tommy Sandlin sa en gång att Daggen, varför ser det så allvarligt ut jämt? Ja, men, och jag tycker att jag hade hög integritet alltså. Hit, men inte längre.
Gillar du att snacka med spelarna? Gillar du att slänga käft med dem på isen?
Ja, det är kul. Alltså, det är rätt kul när man går segrande och strider. De kommer och tjafsar om någonting och så kan man vara slagfärdig. Och då liksom dör det ut, va?
Har du exempel på någon bra one-liner du delat ut?
Ja, jag vet. Ja, det var väl... Jo, då kommer jag på en sak. Äldrebrink i Södertälje hade varit proffs i 8-9 år i Vancouver och kom hem och var lite halvkung. Så där. Och åkte och kommenterade allt. Kanske inte så mycket med, men en på linje med honom och kom fram. Daggen, nu måste jag göra det. Kommer fram till mig, och det har jag hatat jämt. Alltså. Och hon åker fram mot mig, då kommer det att kosta. Alltså. Alltså, han höll på att tjafsa så där, och i första perioden. Då sa du, en gång till kommer jag fram hit som du gör nu. Då är det slutspelat för dig. Ja, vi gick in. Knackade på dörren. In kommer Sonny, så heter han, stora kraftiga ledaren i Södertälje, lagledaren, skitsamma. Och sa, du Daggen, så det får du väl inte göra. Ja, vadå? Du har ju skrämt skiten ur Älvbring. Han sitter inne och alldeles knäckt. Ja, det är bra. Säg åt honom vad han ska göra, så blir det här bra. Så.
Och en annan incident. Du tog matchstraff på legendariske Krutov. Ja. Berätta.
Jag hade tagit en vanlig utvisning på honom, va. Men det var en liten skitunge egentligen, Krutov, va. En liten, ja. Han hade problem senare i livet. Men jag tog en vanlig tvåa på honom. Och så åker mot utvisning. Han hela tiden tjattrar på ryska. Men jag förstår vad han säger. Man ser mig på hans kroppsspråk. Då så bara tvärnitar jag så här, va. Han åkte nästan in med mig mot kroppen. Och så slog jag, vet du, den henne i sidan. Duschen. Då efter det tror jag också var en sån här milstolpe på min drömning, va. Därför jag fick en jädra respekt. Vågar han i Ryssland, hemmaplan, ta ut en av våra stjärnor? Och han fick nog bra mycket skit av Tisham, det märkte jag, va. Så att, alltså de var på min sida, de var inte förbannade på mig, va. Utan han fick ju en riktig jävla skopa. Alltså, när han gick ut, va, han sprang med han så här, Tisham och brev, och bara skrek åt den hela tiden. Det vann man ju den fighten också.
Så Tisham var lite nöjd med att du hade på något sätt hjälpt honom, ja, att stämma i bäcken där?
Jag tror det, därför att det vet väl du också att man, det här A5-man och Tisham drog ju inte riktigt jämnt. Det var bara Kasatonov som var Tishnovs lilla gullpojke. De här fettisormarna. Det märkte man ju när man såg, man dömde dem inom match. Va? Så, en gång i Finland hörde genom väggarna. Va? Alltså de brydde sig inte nog om honom. När han höll på att predika inne där och grejer, han pratade konstant hela tiden. Då kunde de alltså resa sig på väg och gå ut. Fete sa de här. Man trodde att de var med ihop. Nej. Det var bara som jag sa Kasatonov. Han var hans lilla pojk, älskningspojk. De andra, de lyssnade inte. De spelade inte som Tisham. De var ju så jävla duktiga så de kunde spela som de ville i alla fall. De var ju bäst ändå.
Ställde några speciella krav eller var det något speciellt för dig som domare när du får döma en utav världens absolut bästa femmor genom alla tider? Fetisov Kasatonov på backplats. Och så den.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Berömda KLM-främman med krut och Larionov och Makarov. Som domare, hur, ja, var det speciellt?
Ja, det är klart. Man blev ju hedrad för det första att få vara på samma is som de, va. Och likadant med de där kanna, så här Gretzky och alla de här killarna, Lemieux och de här var med. Det är klart, man kände att man växte och fick självförtroende. Det var ju på liksom, det gäller bara att hantera det på ett fint sätt också. Inte bli stödd och kaxig, va. Utan det har man ju sett domare också som leker halvpoliser, det funkar inte.
Hände det också någon gång att du blev lite för styv i korken?
Nej, jag tror inte jag gick över. För jag tänkte, hur ska jag kunna göra egentligen mot dem? Om jag är så här, då ska de också kunna vara så. Det funkar ju inte. Nej.
Om en liten stund berättar Dagen om den klassiska Canada Cup-finalen mellan Kanada och Sovjetunionen 1981. Dagen den 13 september 1981 dömde du Canada Cup-finalen mellan Team Canada och Sovjetunionen. Wow.
Ja, det är nog så att säga statusmässigt, man kan säga så här, min största match. Det måste man ju liksom säga, va. Och framförallt äran då att få döma där i Montreal Forum i finalen. Jag visste att det har varit snack om vem som ska döma matchen. Som det vanliga dragningen med ryssarna och Kanada, de erkänner inte, den ska inte döma för babababa. Så blir det som jag sa förut, lilla jag igen där, va. Sen kom från ett neutralt land och så. Plus, det är tur att det är Sverige final. Jag var ju på topp då, kan man säga, under 80-talet där, då Sverige inte gick så bra, va. Så då var, det var ju en fördel för mig. Då så hoppas man att, fan, hoppas man. Samtidigt som man ville att de skulle vinna den kronan. Så hade man ett egoistiskt tänkande också. Nej, det var en fantastisk grej.
Berätta om den matchen, ja, för det blev alltså en utklassningsseger för Sovjet i slut.
Ja, det skulle ju, Kanada skulle ju vinna naturligtvis. Det var ju liksom, det var ju hela meningen med turneringen.
Och vi pratar om järnridån och kalla kriget, ja, mitt i den värsta tiden av denna
absolut,
tid,
absolut.
Så att säga.
De uppträdde som svin i kanadensarna ibland, men ryssarna är så lugna. Ja, det blir en tuff match, va. Det var väl 1-1 efter första, tror jag. 2-1 Kanada efter andra. Sen satt i tredje, satt ryssarna, gasen i botten. Jag tror det blev 7 eller 8-2 till ryssarna. Och man tyckte det var lite skönt, för de hade ju slagit på de här. Kanadensarna hade ju slagit på ryssarna och de sa ingenting. Va? Så man tyckte nästan det var skönt att de inte vann Kanada.
Va? Hur var det som domare då? När de slår, du ser att det ena laget är så mycket oschysst. Ja, du sitter i Kanada, du sitter i Montreal.
Man får vet jag, en avväga där också. Va? Det är det jag tror min styrka var, att feelingen för spelet, veta när jag ska gripa in och inte gripa in och så vidare. Va? Jag dömde inte liksom lika jämnt, va? Utan jag anpassade min roll efter hur de spelade. Det var rätt kul faktiskt. När jag skulle åka tunnelbana där dagen efter, stod och väntade på tunnelbanan, då kom en gammal fram till mig och säger så här, på engelska då, va? It's not your fault. You're the best ref ever. En 70-årig kärring.
Det var inte ditt fel.
Nej, det tyckte jag var rätt häftigt faktiskt. Alltså, va? Då ser man stor hockey ner.
Ja. Men det urartade ju inte den matchen. Nej. Det kan ju tyckas lite märkligt när kanadensarna på hemmaplan blir förnedrade.
Mm. Ja, man var ju lite orolig för det. För det är så att en match tight, som är 2-1, då spelar man på, va? För man vill ju vinna match. Men om vi säger det andra laget tar ledningen med 5-2, då kan de börja busspela, för det spelar ingen roll, va. Då blir i alla fall förlorande matchen. Och de matcherna kan vara helt luriga att döma. Ser det enkelt ut på papper eller då ledde med 5-2, det är inga problem. Men då får man vara på sin vakt, alltså. För då kan det hända någonting, för då kostar det laget ingenting.
Var du orolig när med tanke på den historien som fanns då, att kanadensarna spelade väldigt fult mot de mer spelskickliga ryssarna, att det skulle urarta?
Ja, samtidigt är det så här att det är de bästa spelarna som är där. Världens absolut bästa spelare. Man tar sällan ut några busar då. Det var tidigare, kan man säga, 70-talet och det. Men när Dave King kom så ändras kanadensarnas syn på det. Det är mer europeiskt då. Så det var ju ganska skönt, om man säger så. Det var ingen som hetsade på dem, för de har ju dömt sådana lag också, amerikanska lag, och sen som coacherna är tokiga och piskar på och de beter sig som svin, alltså. Men då är det då plockar man bara, vet du.
Finns det någon speciell spelare som du tycker, nej, den här, jag vill inte döma den här, du får någon agg från början när du bara ser honom, för du,
vad var det, den här lilla killen nu som kan spela i Kanada?
Lafleur. Ja.
Det var ju en riktig. Det var ju en sån här som man blåste av. Då kom ju han nu full sura, slängde sig rakt in i högen, va. Och käften gick på han hela tiden och han var ful. Det var visste man att en där får man hålla ögon på, alltså. Verkligen, va. Så att han hade man lite lust med.
Fanns några andra spelare så där som du
Nej, det var det som jag säger, min styrka var också att jag hade så bra kommunikation med spelarna, va. Så några riktiga, däremot har man träffat många trevliga, som jag säger, vi säger Gretzky och Lemieux och de här. Och jag kan väl dra en story om det här med mätning av klubbor till exempel.
Ja.
Finland, VM, det måste vara 82. Ja, då var det två grupper, en i Tammerfors och en i Helsingfors. Jag tillhör Tammerforsgruppen. Sista matchen i grundspelet spelas mellan Ryssland och Kanada i Tammerfors. Mr. Olsson, referee. Ja, visste ingenting, kom igång. Blåser, eller vet jag, de ropar från spelarbåset, det var en paus. jag vet inte, han, Larry Robinson, stor som ett hus, kommer fram. Mr. Wilson, we want to measure the sticks for the Russian team. Vad fan menar han, tänkte jag. Jag börjar med att fatta, för jag ska mäta klubban, hoken, för ryssarna hade ju såna här skålar, va, och kanadensarna är stenhålla på det gärna, för de har, och de hade alltså en mindre tolerans på sin hok då. Ja, det var ju bara att ta klubban. Jag hade inga mätinstrument. La klubban mot sargen, så såg man, det var ju liksom ingen diskussion. Det var ju
visste du vilka mått som gällde?
Ja, ja, det visste vi. Men vi tillämpar inte Sverige. I Kanada var det vanligt. Ja. Men inte för oss europeer. Ja, men han fick åka ut. Okej. Okay. Sen höll de på sig hela matchen, Kanada. Fick de en utvisad, då begär de mätning på en ryss, då blir det 4-4. Jaha, om ryssarna fick en utvisning, då tog Kanada mätning igen, då fick de spela 5-3. Ja, men Tishanov, han på presskonferens sa, vi åker hem, det är inte ishockey, vi är här för att spela ishockey, inte håll på att mäta klubbor. Kanadensarna sa bara, ja, men står i reglerna, det är så här. Vi gör ingen oschysst, det är ni som får ändra det. Okej? Okay. Ja, det var inte så rolig stämning att säga så då. Ja, dagen därpå då skulle vi åka till Helsingfors. Gick ut i taxin och så stod till att åka. Då kom någon från receptionen full fart ut och sa, Mr. Olsson! Och så sa han att, du har fått telefonen från Helsingfors. Du ska förbereda dig. Du ska döma match, första semifinalen i Helsingfors med Kanada och ryssarna.
Igen!
Ja, igen, två dagar, en dag efter. Tack ska ni ha, höll på att säga. Ja, i alla fall, det var inte mer med det. Men sen när vi skulle till att börja matchen då. Ja, då tittade jag på uppvärlden. Hade de klubbor som var okej, va? De hade ju inga sådana. De fick åka till Kohos fabrik i Finland och hämta klubbor på natten mellan de två matcherna. Det spred så att de visste att det blir ingenting. Då stod Gretzky bara så här, tittade upp sig. No measurement today, Mr. Olsson.
Ingen mätning idag.
Ingen mätning idag heller. De har ju kollat upp, va? Att de hade schyssta grejer. Ja. Ja, det var det mycket.
Vilken är den värsta matchen du har dömt, som du, finns det en sån här mardrömsmatch som du skulle vilja ha ogjord?
Ja, inte en hel en match kan jag säga, men en händelse som jag pratade med förut, du och jag, som jag ibland kan tänka, fan att jag varför gjorde jag så där. Det var ju som vanligt Kanada mot ryssarna i någon semi eller kvart eller vad det var för någonting, va. Ja, det var en bra hockey, upp och ner. Så kommer Mark Messier. Och hoppar rakt in mot en ryss, sätter upp armbågen, så får han rakt i munnen och bara spruta blod och så här, va. Och jag tar bara 2 minuter. Total. Ja, det var ju 5 minst, eller var matchstraff kanske, va. Och även om jag mötte linjemännen på vägen till utvisningsmålet, så har han, dag. Major penalty, sa han. Så fick jag hjälp av honom också, va. Totalt blockerad. Han fick en 2. Då var ryssarna inte glada.
Ja, vad hände då när det stod då? Sa du fel? Eller?
Ja, så fel. Jag sa att han skulle ha 2 minuter.
Ja, men varför sa du? Du visste
jag vet ju inte. Jag vet inte. Så blackout.
Ja. Det var inte så att du var rädd för kan
läsa. Nej, jag hade inte tanke på dem. Jag såg att de blödde lite så här, men ja. Alltså, det är en sån där grej som jag skulle vilja ha haft ogjort, om man säger så då. Men en hel match vet jag inte. Det är klart man har känt ibland att jag har varit lite gungfri, om man säger så, va. Men då får man ju skärpa till sig. Då är ju varje utvisning otroligt viktig, va. Allt man gör då är ju liksom synas med lupp, va. Så att, men man får ju då hålla kylan, va. Ungefär som vi pratade om kompensationsutvisningar här förut.
Ja, finns det kompensationsutvisningar i ishockey en gång för alla?
Alltså det finns inte några sådana, men ändå finns det.
Ja.
Ja, men alltså då jag tyckte det var så att ju mer publik det var och desto tuffare, desto roligare var dömma, tyckte jag.
Ja.
Sen var det några stycken där på 80-talet som dömde på ett lite annat sätt, va. Uffe Lindgren, Kjell Lind, Gary Eriksson och jag. Och då var det så att slutspel hade man sammandragning i Stockholm då. Och det var de andra domarna som sa att hur kan de där få döma som gör precis som de vill? Och vi som har följt direktiven från kursen i höstas, varför får inte vi döma finalspelet? Då sa domarchefen, det är bara så att lagarna vill ha de här. Så det var slut på den diskussionen.
För att återvända till det där med kompensationsutvisningar, alltså om du känner att det där var kanske lite en felaktig utvisning, kunde du lugna den, säga till lagkaptenen i det laget som hade drabbats att ta det lugnt, vi fixar till det här?
Ja, precis, ja. Precis så hanterade det. Ja. Då kunde man ju säga så här: nej, ni har en upp. Lugn, det var ett helvete, det skulle inte vara någon utvisning. Vad skulle man säga, vad skulle liran säga då när jag erkänner att det var fel och ni ska få en liten billig utvisning? De åkte därifrån och var glada. Sen om det blir någon extra utvisning.
Det var ingen som kommer klaga efteråt. Den där utvisningen du lovade, den kom aldrig.
Nej, den kom aldrig.
Den bästa matchen du har gjort, där du känner att idag fick jag nog med mig allt. Jag missade inte en sak. Och spelarna var med, ledarna var med, publiken var med. Alltså du känner att det finns ju sådana dagar när allt stämmer.
Ja, jag kan inte dra upp det. Det är så många sådana matcher.
Ja, jag förstår det. Det största sån, alltså den av högst dignitet då, ja, av dem du, som du har känt.
Jag vet så. Inte. Jag har inte tänkt så. Vad man kommer ihåg mera, det är om man har gjort något som är fel. Mm. Det kan man komma. Men någonting som är bra, man utgår ifrån att allting ska vara bra. Och händer inget speciellt, eller det är något speciellt, då har det ju varit bra då. Men det är klart, ibland har det gäller alltså, som sagt, gör man ett misstag, då måste man vara skärpt. Alltså. Och då får man inte, som du sa, kompensation. Det får inte bli någon sån grej som tenderar att bli det där hållet, för det är inte bra. Alltså. För alla har den uppfattningen. Sen är det på tv, vet jag, jämt. Jaha, nu garanterar jag att nu kommer en utvisning på AIK nästa gång. Vid en kompensationsutvisning. Och så blir det det. Va? Ja, då har de ju fått trumf på hand. Va? Men man kan heller inte bara... Det har väl hänt något, man gör det också. Om några som är åker och gnäller jämt, då skiter man. Alltså, då är man stentur för att ta inga utvisningar. Jag skulle ha dömt en match. Det var ingen som har dömt en match i elitserien men utan utvisningar. Sen kom Ove Dahlberg och han tog en utvisning i Gävle. Sen var jag uppe i Björklöven och skulle döma första perioden. Jag hade ingen tanke på något sånt. Om att det skulle bli utvisning, men alltså rulla på, ingen utvisning. Andra perioden var väl någon grej hit och dit, men de sa inget, jag slog av vad jag körde. Och sen kommer det, då sa liran så här när det gick ut efter andra perioden: du kommer inte ta någon utvisning, va? Nej, helst inte, så jag. För då var jag ute efter ett sånt lite rekord, va? Ja. Och så satte jag sista perioden igång. Och min dumma nöt, alltså. Tore Ökvist gick loss, va? Han är jävligt skridskostark, va? Uh-huh. Och gör så här, va? Och jag tar ut han för hockey. Vilket det var, va? Men jag kunde ha tagit straff. Då var det ingen utvist.
Nej!
Ja! Varför? Va?
Ja, det där är ju bra. För jag tycker det är för få straffar i ishockey. Jag tycker... flera gånger domarna skulle kunna ta straff istället för utvisning. Ja.
Det här var ett sånt solklart fall. Solklart fall. Och jag var så förbannad på mig själv att jag inte hade, att jag tog straff. För då ingen har sagt någonting, för det var det. Nu tog de utvisning. Ja.
Tränarna, Hur resonerade du när det gäller kommunikationen med coacherna som många gånger kan vara ilska? De är så arga så att Fragman bara sprutar i munnen på dem ibland när de står där nere och ropar på er.
Jag sa alltid till att jag hade initiativet. Jag var så käbblam och grejer så här, va. Så om de står så här, va, då åker jag inte dit. Och är det som de såg tjafsar, eller kapten kommer säga, Borken vill snacka med dig, kan jag åka dit. Men det är jag som är initiativet. Det är jag som kan överdriva stå så här kanske. Så publiken tror att jag står och diktar att hålla på att skämma upp honom. Inte att han springer och chattar och håller på sig. Utan jag ser till att det är jag som har initiativet. Så det blir bra.
Med kroppsspråk då?
Kroppsspråk. Ja. Och så kanske man hade någon dråplig kommentar eller någonting annat. Ibland kan man inte ha det heller. För det är inte skojigt kanske, va. Man får inte skämta bort grejer. Ja, så att... Nej, det tror jag kommunikationen också, va.
Kan du avundas lite grann NHL-domarna, för de har ju en väldigt, väldigt fin relation till spelarna. Spelarna har väldigt respekt för domarna generellt, alla domare i Sverige, så är det ju, publiken till och med skanderar ju domarjävel. Det händer ju inte där borta.
Det hör man ju inte i Kanada att de skriker domarjävel, utan det är väl en annan Det är väl kultur det också, va? Att det respekterar. Det är klart att de har svåra matcher. De har, men alltså, generellt sett så är det bra, va? Här i Sverige är vi mer smågriniga, om vi säger så då. Mm.
Apropå tränare, vilka tränare har du uppskattat mest genom åren?
Conny Evensson och Leif Borg.
Men, kan du utveckla?
Conny Evensson, en schysst, duktig tränare. Han, vad ska jag säga, han var schysst, alltså. Han visste att han kunde också bli, se hans mörka ögon ibland så där, va. Men han, alltså, han, jag kan säga att han var domman väl, men han var smart också att kunna liksom se till att han kanske fick någon fördel ibland, va. Perfekt uppträdande och schysst, så att ja. Och han, när jag skulle sluta döma, då hade jag finalen Södertälje Färjestad i Karlskoga, 50 avgörande. Ja, Färjestad vann med, ja, 5-4. Då kommer han in och stack på matchen och säger, ja, bra, tack ska du ha, Dagen. Vi ses nästa år. Nej, sa jag. Va? Sa han och vände om. Sista, min sista match, sa jag. Jag hade några internationella matcher i VM. Nej, det får inte sluta. Ja, men jag är bestämd för det, sa jag. Gick ut. Efter 10 minuter kom han in. Den här ska du ha, sa han. Så drog han på mig guldhjälmen. Sen fick hans guldhjälm.
Oh.
Det var också stort. Ja. Borken hade ju en liten annan människa. Men vad som var bra med honom, han kunde ju reglerna. Och han var, har ju varit domare lite han själv på distriktsnivå. Så han vet ju. Och han var så att han gav, när det var kritik, behövdes kritik då framför han den. Var det bra så framför han det också. En del de har ju bara att den är bra, va. Nej, men han var schysst, alltså.
Han hade ju lite tricks för sig ibland. Jag minns ju nere i Jönköping, han gick in på isen till exempel, ja, för att få igång föreställningen.
Ja då, jo då, han kan utnyttja det mesta liksom. Det finns ju alltid en tanke bakom det han gör. Smart kille. Men de två tycker jag är på olika sätt. Jag menar, han Borg till exempel, när han kom till Djurgården, så spelade de ju fult nu, så in i bomben. Och Thomas Eriksson satt väl mer eller mindre på utvisningsbänken för Jämland. Men i alla fall, då fick de 20 utvisningar, Djurgården. Och de andra fick 8. Då skulle en vanlig coach eller en spelare gnälla som 17, va. Då sa han så här, men Daggen, vi skulle ju ha haft 30 egentligen. Vi har ju tjänat 10, alltså.
Ja, hur var de där matcherna? Vi sitter ju och tittar ut här över Globen och Hovet. De här dusterna mellan Färjestad och Djurgården på den tiden. Och Håkan Lobs behandlarna har ju varit här i Holmgren möter och pratat om det också. När hela Hovet skanderade Håkan Lob homosexuell och de slog på Håkan Lob. Och hur var det som domar? Hur förberedde ni på en sån? För ni visste ju också vad som komma skulle. Mm.
Ja, alltså då måste man vara beredd och då får man kanske vara mer lite det strikta hållet, va. Man kan liksom inte nojsa bort det då, utan då är man tvungen att visa att nu är det här tufft, nu är det hårt, nu ska vi hålla den gränsen här, va. Inte gå. Men publiken kan man ju inte göra så mycket åt, va. Vi hörde ju också sådana där saker, va. Men tyvärr, det har man ju tagit hand om faktiskt lite nu i olika sporter. De har ju, vet du, mer eller mindre fått straff för att de har skrikit sådana där saker. Mm. Ja, det kan man. Sen kan man bara säga så att okej, okay, de har ju betalat in entréavgifter, de får göra vad de vill, va? Och istället är det bättre om här istället för att slå kärringen sin hemma. Men ja, det är svårt att hantera det där, va? Men man måste vara beredd själv och inte göra några dumheter eller tappa huvudet eller vad som helst, va? Då får man väl liksom pusha lite med Lob lite grann och grejer, försöka hålla hand på någorlunda.
Vad kunde man säga då?
Ja, kom igen, vi skiter i det. De är inte kloka, de jävlarna. Alltså. Får man säga då. Va?
Ja.
Det fanns en sån här lirare som Anders Brorsson med Färjestad.
Ja.
Det var ju två olika människor där. När han var i Skandinavien, fullsatt Skandinavien, då åkte han stor uppåkning. Sen när han kom till bort till Blå, då var han så trött så då slängde han sånting. Då slog man bara av så här, va. Och hela Skandinavien vrålar ju, alltså, va. För han var ju som en idol där. Sen skulle han spela mot typ, var det Björklöven, de hade en dålig kommunikation. Då dömde han där, va. Man behövde inte bekymra sig någonting. Men han var så jävla rädd så han höll sig undan hela tiden. Va. Bara han hade pucken så förhållade de, va. De hatar han uppe där.
Och i på Hovet också, Djurgården AIK. Han var inte populär i Stockholm heller.
Nej. Han var ju bara populär hemma i Göteborg. Ja. Men en kul kille i och för sig.
Den bästa spelaren du har dömt?
Lemieux. Maro Lemieux.
Är han bättre än Gretzky? Är han bättre än Larionov, Krutov och Makarov?
Han hade allt. Hade allt. Ungefär som Foppa. Han har också allt. Ja. Sen var det ju en bra kille. Om man säger så. Det har inte med saken jag kanske i och för sig. Va? Men ett gentlemanna uppträdande hade han. Och som sagt, jag kunde allt. Det var synd att han var så mycket sjuk på slutet. Eller cancer och grejer.
Men Gretzky då, säger några.
Gretzky. Alltså han... Mycket duktig hockeyspelare. Men ändå var en som gömde sig bakom målet. Och de tacklade ju aldrig honom. Det är för att det var ju liksom tabu att han skulle inte tackla honom heller. Han stod bakom där pucka. Sen tyckte jag liksom en sak till, det är att all de här poängligorna och alltihop det där, va. Det är ett otyg på sitt sätt. Men han fick ju alltså alltid assist. Alltid, var han på banan, passade han inte så fick han alla second assist. Det skulle man ju ha med på en match.
Så även om han inte rörde pucken i anfall
så mycket.
Du har fått det bekräftat. De åkte alltså fram till dig, Dagen Olsson, och sa assist till Gretzky.
Ja, de åkte förbi han, eller någon annan skötte det över. Ja. Så det var lika i Skellefteå faktiskt. En som heter Göran Lindblom, en back. Han har gjort flest assist av alla backar i elitserien någonsin. Då kom de upp, någon annan lirade så här, och så nummer 6. Så de, inte han själv utan någon annan. Till och med man fick säga åt dem i statistikerbåset. Så satte de upp på honom. Alltså Skellefteå hemmalag. Ja. Satte de upp på honom och så sa, det kommer vi underfund med. För de sa ju inte det. Va? De hade något, vi säger att jag hade med 6. Eller någon annan, han hade 6. Men någon annan som gjorde på passet. Så satte de dit nummer 6. Sen fick man se efteråt. Vad fan är det här? Han har inte gjort något pass här. Ah, det var nästan förbannade sekreterare att man kritiserade dem. Men det var många pass där som inte var riktiga pass. Ja. Och speciellt på slutet när han började närma sig rekordet. De skrev om det i tidningarna och så här. Va. Så vi tränade, vi gav inte en andra assist än fast han hade.
Om en Gretzky, det var intressant också, ja, att det var så. För att han har ju fantastiska poängrekord. Men...
Ja. Nästan omöjligt att liksom kunna ta det. Men det var väl också en marknadsföring från NHL-ligan. Att man ska ha en kultfigur där. Va? Och se många poäng och titta många poäng han har. Helt otroligt. Och så, där, va? Så det var ju på PR samtidigt från ligan. Jag tror säkert att de har fått påpeka om det.
Mario Lemieux, din favoritspelare... Totalt, och i Sverige vet jag att det är Peter Forsberg. Du är väldigt förtjust i Peter.
Ja, alltså jag är väldigt förtjust i honom, för att han har allt. Alltså, det är ingen grassledare. Han alltså, jobbar lika mycket framåt bakåt. Han smäller på och tacklar som alla inga forward gör. Och det var kanske det, för han var lite mycket skadad på slutet. Att han fick mycket smällar. Alltså. Han delade ut själv, men han fick ta emot jävligt mycket. Alltså. Och hans härliga inställning, alltså fighting spirit alltså. Mm.
Ändå, det är det, trots att han skulle ge Börje Johansson Tranås en stor fet smäll efter SM-finalen 94.
Ja, det får man skilja på det. Han tappade författningen där, va. Och jag tror att när ryktena, så jag tror att veteran Foppa, han har bjudit hem veteran Börje till Övik och spelat på hans golfbana. Jag tror att det är sant också. Jag vet inte riktigt.
Du, idag då, när vi tittar på domarna, jag vet till exempel att Pelle Bäckman, gamle mästartränaren, sa vid något tillfälle att det är inga profiler längre i domarkåren.
Det sa han faktiskt åt mig i lördags också, när jag var dömd i Västerås, när han var coach för Vik då.
Ja.
Då sa han, är Daggen, det finns inga profiler nu för tiden.
Nej, är det så han har rätt?
Jag tycker han har rätt.
Varför är det så då?
personligheter olika. Det är kanske rekryteringsfråga. Att man kanske kan titta på andra saker än man gör. Så att jag menar, jag har mycket dråpliga. Ska jag dra en riktig dråplig historia apropå det här med domarna?
Ja, tack.
Leksand spelar hemma. Per Karlström var tränare där. Först var i målet, var tränare många år. Och Bosse Nilsson, den store, som var både bandedomare, fotbollsdomare, hockeydomare, internationellt. Och då skrek han något åt Bosse, va? Bosse, han tvärnita, drog upp plånboken, drog fram en hundring, slog hundringen i sargen och sa: döm själv din jävel. Och så fortsatte. Och spelet pågick medan han gjorde det. Då var det kultfigur, om man säger så. Ja, det är annorlunda också. Det är så uppdrivet nu, va? Så att, men man önskar att man skulle ha... Jag kan inte säga så här, här kommer en stordomare nu. Den känslan har jag inte. Det visste man på något annat sätt för att den här, han kommer att bli bra.
Ni var ju ensamma. Du var ju ensam när du dömde. Idag är det ju fyra domarsystem. Ja. Har det förändrat, tycker du?
Ja, ur rekryteringssynpunkt är det bra. Det är för att man kan smyga upp fler domare och få lite gratis åkning, va? Jag tror de skulle, många av de här som dömer nu och som inte dömt under, vet du, när det var tre domarsystemet, skulle få stora problem, alltså. Mm. Faktiskt.
Hur ser du?
Det tar tre år nämligen, normalt sett tar tre år att etablera sig i elitserien, tycker jag, att man kan stå på egna ben och göra, ta en bra match.
Vad menar du med tre år? Är det att du...
Ja, alltså, han kommer in i cirkusen, va? Han blir känd av lirarna, han får ett visst rykte, han får en, ja, så för spelaren vill ju, de känner också igen domarna. Ja, nu kommer han, va? Säg ingenting för fan till honom. Fast de som tog mycket tidningsutvisningar. Mm. Andra sa, du, nu vet du, smäll på grabbar, för då får vi spela tufft. De har analyserat, de kanske inte blir så mycket, men de vet precis att den domaren är så. Mm. Och kan beskriva det väldigt bra.
Vem är eller var din stora förebild, idol som domare?
Det finns bara en, Ove Dahlberg, Surahammar.
Ove Dahlberg, Surahammar, berätta.
Ja, berätta, men det...
Varför var han så outstanding i dina ögon?
Han var nog följdedomare, alltså. Han, en otrolig respekt och accept från domarna och ledarna. Han dömde, som jag tyckte, jag gjorde själv också sen, man dömde ganska lätt och fritt, så det, men brände till, då kunde man bli stenhård. Och när han tvärnetade och slog de mörka ögonen igenom, då kröp de nästan för honom. Ja, han var kroppsspråket. Han hade allt.
Var han slagfärd? Du hade humorn också?
Inte så mycket, nej. Ganska allvarlig som person, så var han. Nej, det var ingen humorist inte. Men det behöver man inte vara. Det räcker väl att jag är.
Du har haft en hel del kontakt med NHL-domarna, Andy van Helemon som var domare av oss där borta, med flera. Jag vet att du har haft god kontakt med dem genom åren.
Ja, det var ju som att träffa alla turneringar som gick i Kanada och USA, va? Så var det NHL-domare och så var det jag och så någon till europeer. Jag blev förresten som första man, sen var det Rådberg har varit där, jag blev inbjuden till deras camp 91-92 då. Och fick liksom anbud att jag skulle döma det. Och det är väl en sak som jag ångrar i för sig.
Du kunde ha varit före Marcus Winnerborg. Du fick alltså anbud att döma i Nordamerika.
Ja. Men jag känner, jag var ju så ny och färsk.
81-82 måste det ha varit.
Ja, 81,
ja, inte 91 när jag tänkte.
Nej. Då har ju slutat. Nej, men då var man så ny och färsk. Va? Visst, vad är det här med vägen? Och jag åker över platsen för att komma hem, för jag döma inte alls kunnat, eller är jag svarta fåret? Det var mycket sånt där. Det var ju klart jag skulle bo i Toronto. Barnen var helt förbannade på mig för att vi inte flyttade.
Ja, det är en, ja.
Ja. Jo då, Andy van Helemon och de här killarna, de känner jag, härliga killar. Jag kände de tog hand om mig där, om vi säger så. De var jättebra att ställa upp, de skulle göra CSO, hjälpte till och liksom var behjälpliga. Fantastiska killar. McCreary, Van Helman, Brian Lewis. Ja, vilka killar alltså.
Om man tittar tillbaka på din domarkarriär, är det den här armbågstacklingen som Mark Messier delade ut, den riktigt fula armbågstacklingen som bara renderade i 2 minuter, och att du inte tog chansen att prova på att döma i Nordamerika? Är det du ångrar mest från din domarkarriär?
Kan man säga.
Ja. Hur ser du på utvecklingen idag i ishockeyns utveckling? Vi har ju inte nya regler, men vi har ju sedan några år nya, väldigt strikta regeltolkningar.
Jag tror att när det började införas mitten på 80-talet, så var det rätt tillfälle, därför att hockeyn hade blivit väldigt ful. Alltså. Det var stentufft, fula höga klubbor. Man åkte och hakade över hela banan. Det började bli tråkigt. Alltså, va? Man var rädd för att rekryteringen bland ungdomar, att föräldrar vill inte ha dem att spela hockey, för det var ingen framtid. Så att jag tycker det är bra. Och nu har man en större ytterzon också. Jag vet inte hur pass mycket det har gjort, men ja, det var nog bra, för att nu kan man spela hockey. Nu kan de här som är tekniska och duktiga få komma fram också. Va?
Det har ju... Du var inne på tidigare att några av er tyckte om att läsa spelet. Det var eran styrka som domare. Idag så räcker det om någon har klubban uppe i midjan, vare sig det är hårt eller inte, så är det ju en utvisning för hakning. Fast du kanske ser att den där klubban hindrar inte ett dugg egentligen, så är det ju en klubba där uppe. Du har ansvar för ingen klubba.
Spelarna tycker det är jättebra.
De tycker det?
Ja, pratade senast om det nu i helgen i Västerås. De menar på att förut hade man klubbar runt magen jämt. Nu kan man ju spela hockey, det kunde man inte på den tiden, säger lirarna. Så att de har mottagit det här på ett positivt sätt. Det enda som är negativt nu, det är de här hjärnskakningarna. Större spelare, går fortare, tyngre, bättre tränare, allting. Och så smäller man ihop 2 sådana här paket och kanske 900 kilo var. Och så in med huvudet i sargen. Det var det för mycket sådana grejer alltså.
Men var det inte mycket förut också, men kollen var inte lika bra?
Nej, jag tror säkert att de spelare med hjärnskakning och spelar ändå. Nu är det stenhård kontroll, tack och lov.
Jag tycker, Daggen, att domarna blåser alldeles för få utvisningar för diving. Det är ett otyg.
Det är ett otyg, och det är kanske den svåraste utvisningen att ta också. Det är för att det är så på gränsen. De har löst det på ett sätt en del i alla fall, att de tar 2 utvisningar. De tar en hakning på han som hakar och så tar en diving på den som ramlar. Rätt eller fel, men det är gyllen medelväg. Det var ju bäst om man kunde ta bara diving. Det är visserligen en solklar hakning. Och så där. Men det blir ju ingen effekt heller då. Det blir 4-4. Ja, det är svårt då. Det är så... vad svårt det är.
Blir du inte arg när du ser en diving på TV?
Jo, jag brukar kolla ut dem då.
Ja.
Nu åker man fram och säger, nu jävla rev, släng inte det mer. Ja. Du, inte en gång, stå på skridskorna.
Vi har ju schablonbilden är ju att det är tjeckerna som är de värsta syndarna. De är bäst på att filma, är det så?
Ja, alltså, jag tror det är mindre nu. Men när jag dömde var det väldigt vart. Kärn är nummer 14. Han låg med på isen när han stod. Så att när de var experter på det, var kända för det. Att de slängde sig. Speciellt några. Det kunde man faktiskt ta någon, men inte i Tjeckien.
Nej, inte i Tjeckien, nej. Men ryssarna var inte likadana.
Nej. De kunde stå på biskorna. Jag vet inte varför. Det är rätt konstigt att ett lag är så, skiljer sig så mycket från andra. I det här avseendet. Ja.
Om du tittar på ishockeyns utveckling i stort, antalet hockeyspelare blir ju färre.
Ja, tyvärr. Det har ju blivit en... Hockey var ju en arbetarsport från början. Nu är det ju en överklassport. Ja. Det kostar jättemycket. Tänk en ensamstående mamma med 2 pojkar som spelar hockey. Det går inte. Så att... ja, det får basen med spelare blir ju mindre. Det har ju lagts ner en hel hög med hockey.
Ja, du hade någon statistik på antal klubbar.
Ja, så. Jag tror att någon sa att om det var för flera år sedan så var det 1500 klubbar. Nu är det nere 600. Och då blir basen smalare. Då blir toppen smalare också. Va? Det är inte bra. Och sen om man kunde lösa det också. Det är just invandrarfrågan. Tänk om vi kunde få några invandrare. Det finns knappt någon som spelar hockey. Fotboll spelar alla. Men klart, kom hon från Jugoslavien, pappa spelar fotboll, tycker om fotboll, hajar inte hockey. Vilket potential det finns där. Men är de duktiga i fotboll så är de säkert duktiga i hockey också. Det är ingen snack om det. Där har man någonting att arbeta med. Mm. Men inte lätt.
Nej. Ser du ändå positivt på ishockey? Jag menar, Sverige trots allt. Vi tittar på junior-VM de senaste åren. Sen de här russinlägren började under Tommy Bostedt så har det ju varit, det har blivit guld. Det har varit finaler. De är framme i semifinaler. Så på det sättet så hävdar sig Sverige bra internationellt.
Ja, absolut.
OS-final.
Då har vi en annan dilemma. Det är ju då att de sticker så tidigt till NHL.
Vad ska de göra då? Grabbarna vill ju åka.
Ja, det är klart att kommer de att vifta med dollarsedlarna framför näsan på en. Det är klart det är svårt att hålla sig. Men jag tror på sikt så skulle man säga kanske att inte före 22.
Mm. Men det är svårt att säga. Ja, men det, ishockey kan inte stå utanför övriga samhällets lagar.
Nej, precis. Det är fri arbetsrätt.
Ja. Ja, och du vet ju själv hur du ångrar att du inte fick gå in.
Ja, precis. Jo, men jag tänkte, om vi tittar på hockeyn stort så är det klart det blir ett stort avtapp. 68 spelare, svenska spelare i NHL.
Ja, det är ännu mer. Jag tror vi hade rekord förra året, så jag tror att då kommer vi nog närma oss 100 som har spelat.
Ja. Mm. Så man ser laguppställningarna på NHL-lagarna. Svenskar, tjecker, ryssar, finnar. Mm. De är fan mera, vet du, den invandrare på sig i USA än de har amerikaner och kan rensa.
Ja. Ryssarna har ju gått ner dock på grund av
KHL.
Ja, KHL, så de får ju minst lika bra betalt hemma i Ryssland nu.
Jag tycker det är bra. Det var ju nu när det var det här Champions League sist. Mm. Titta på TV där, de snackade rätt mycket om det i och med att det var ju paus så länge, isen var ju pajad. Och det hör man ju att det jobbas mot att det ska bli en liga i Europa också, va. Och så kanske man har små ligor under. Se Jokerit, veteranlandslaget var till Finland och spelade match mot deras veteranlandslag. Och 8600 åskådare. Joker spelar i KHL som enda lag. Då var en kille som sa det. Så bara om Joker i pressen där.
Mm.
De tror att det blir fiasko. De hade ett snitt på var det 11 000 Jokerit. Det är rätt märkligt faktiskt. Det trodde man inte. Man tänkte att de skulle väl liksom bli utfrysa, tvärtom. Det var en succé för Jokerit. Mm. Publikmässigt.
Ja, inte Europas NHL har ju diskuterats länge.
Ja.
Ja. Dag, men du var inte klar med rättsskipande, för du gjorde ju dundersuccé inför miljonpublik som domare i Gladiatorerna.
Ja, det var sista slängen.
Får vi höra nu? Det var ju du som var den första domaren. Hur lät det nu de ställde upp?
Utmanarna är redo. Gladiatorerna är redo. Så var det.
Ja, sen var det tre.
Ja, sen var det... Ja, men räkna ner.
Ja.
Så, 3, 2, 1, kör.
Ja.
Och sen var det där, och sen var det den sista grejen. Då fick de ju få försprång så mycket som de hade i sekunder. Och då var det, du startar på min första signal. Du startar på min andra signal. Jag känner hur jag...
Ja, det går igång där, ja. Och det blev du ju världskändis i Sverige också, eller hur? Ja. Jag menar, det var ju ett par miljoner som tittade på Dagen Olsson när du stod och räknade där varje lördag.
Ja, det var ju många. Man gick på gatan så kunde barn komma, så gick de förbi och så tisslade han tarsan. Så vände de sig och så ropade de, 3, 2, 1!
Och tyckte ja, du var roligt?
Ja, jag tyckte det var kul. Alltså.
Ja.
Men man kan ju tänka sig då, de här riktiga Björn Borg och... Stenmark och Salming, alltså om de är sån uppståndelse för en sån där skitgrej, hur är det de där kommer ut? De kan ju inte visa sig knappt. Börje tycker det är jobbigt alltså.
Ja.
Vet, vi var på, hade spelat, han hade dragit ihop ett lag,
Börje Salming.
Ja, team Börje Salming. Mm. Team Salming mot Brynäs veteraner för ett par år sedan, två år sedan. Ja, då var det lite bankett efter, så vi gick in på stan och ska gå på någon pub eller bar och Börje var med. Vi fick lov att gå hem. Han fick inte vara fred. Han kom ingen vart. De tjejerna, de var, vill säga, från 17 till 50. Helt tokiga alltså. Hemma från Gävle och allting. Men ändå, vet du. Det var helt otroligt. Och kan man tänka hur stora de är liksom i stora sammanhang, va? Ja, han gillar inte det där. Han är en... Lidström är också en försynt tillbakadragen kille. Men hela hockeyspelare.
Familjen då? Har de stått ut med ditt... Nu har, det varit, nu har du ju inte dömt på ett tag, men du var ju domar. Var sedan under många år du har dömt, och det var AVM, BVM, CVM, DVM också. Finns det också?
Ja, jag vet inte, men jag har dömt det mesta.
Du har Agneta, som du bor ihop med. Och så har du två söner. Deras hockeykarriär, de var hyfsade.
Ja, då spelade jag med Borlänge, och den yngste, han blev värvad till Färjestad då när han gick ut nian. Ja. Var där 2 år. Sen fick han stipendium och drog till Chicago och spelade hockey där, i college hockey. Så, men sen kom han tillbaka hem till Borlänge, då hade han andra byar. Jaha. Och Jerker, han spelade med, ja, jag var laget där i... Han var riktigt ful alltså.
Jaså?
Ja, jag känner man igen sig själv lite.
Skämdes du ibland på lekarna?
Nej, nej. Ja, jag kommer att skämdes på. Det var när vi spelade TV-pucken nere i Småland någonstans där. Och Gustav Yngsakil, han var med i TV-laget, va? I Dalarna. Och då blev han ju utvisad 2 eller 3 gånger, vet du. Då fick jag lite syrliga kommentarer. De var häggiga för sig, men man som pratade på reporter på TV. Ja, dumma basen får nog säga åt sin egen grabb lite där också.
Annars då, du fyller 70 år nyligen, stor fest kan jag tänka mig.
Ja.
Ja. Hur kändes det? Du blir 70-taggare.
Ja, man har inte börjat tänka på det, för när man börjar säga 70, då tänker jag, herregud alltså. Är det så lång tid? Men då... Jag känner mig jävligt nöjd alltså. Mm. Jag har fått upplevt jättemycket. Och som säger, familjen, klart att de har fått komma i kläm ibland, va. Men de har stöttat mig till 110%. Så att jag kunde hålla på med mitt.
Mm. Och du är fortfarande aktiv, förutom att du ska skriva ihop den här IKEA-möbeln idag. Så, ja, så du går
det
på...
Det kommer nog att ta tid. Ja,
men du går på gymmet och du motionerar, ja, cyklar. Du håller, i Spanien, ja, har du skaffat boende nu också.
Ja, då. Ja. Det var då så att det hände. Alla säger, vad gör nu när du är pensionär? Ja. Det är fullt upp.
Ja. Ja. Är det något som vi har glömt, Daggen? IK Brage spelar du i, det ska vi inte glömma, i fotboll. Du, ja, var det tidigt ishockey.
Det var en kort år.
Ja. Är det något annat som du känner att vi skulle ha tagit upp, eller om du har någon rolig avslutande domarhistoria?
Ja, du får komma hit om några dagar, då tar jag kommer på någon. Det är alltid svårt alltså.
Ja.
Nej, som sagt, jag har haft en fantastisk karriär. Jag är otroligt tacksam för det.
Och jag är tacksam för att vi kom hit, Dagen. Tack snälla.
Tack Niklas. Tack.
Om ni vill höra vem jag möter nästa vecka, så går det bra att hålla utkik på Facebook. Facebook-sidan Holmgren möter. Eller på niklasholmgren.nu, hemsidan. Alternativt Twitter, Niklas_Holmgren. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.